lyssnar på Spelsnack avsnitt 525 och idag är det jag, Jim, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå alla mina vänner.
Ja.
Hur är läget?
Kommer den goa göteborgaren in?
Det är bara det är fina bananer, fan. Det är att sitta och käka makrill och tänka på mitt kära Göteborg.
Är du göteborgare ute i fingerspetsarna?
Nej. Eller det beror på jag är född i Göteborg, men jag är uppväxt precis utanför Göteborg.
Men är dina föräldrar födda liksom här nere också?
Min pappa är born and bred göteborgare. Min morsa är inte det. växte upp i Falköping.
Ja, okej. Okay. Jag beklagar.
Ja, det gör nog hon också.
Jag kan inte mycket om Falköping, men jag vet att ingen gillar det.
Nej, Adam är ju uppväxt där också. Och han har inte så mycket att säga om det heller gott.
Nej, men jag har varit på tågstationen en gång när vi åkte, hoppade på fel buss. Så hamnade någonstans ute i Tjotahejti någonstans i Småland. Och var så att okej, men om jag går på det här, om jag kommer rätt på det här tåget så hamnar jag på tåget efter mitt riktiga tåg. Och då fick jag vänta i Falköping. Där jag kom ikapp.
Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men jag vet inte hur göteborgare jag är. Jag, som sagt, alltså, nu brer jag ju på som fan. Jag har inte jättebred göteborgska när jag pratar. Jag känner folk som har, alltså, och gud. Alltså, verkligen så här hipp göteborgska. Men är du god eller jag är tvärglå, så ser det en, alltså helvete vad gött att se dig. Ja, ska du ha en liten rackabajsare eller? Alltså sådana känner jag. Och jag är inte riktigt sån. Roligt nog att jag pratar.
Banankompaniet.
Ja, just det, som du brukar säga.
Roligt nog så, alltså när jag pratar med min son så pratar jag tydligen stockholmska. Och jag antar att det beror på att alla hans barnprogram det dyker fram ibland. Alla hans barnprogram är på stockholmska liksom. För att det är ju där alla Hollywood-eliten som gör röster för Bullybumpa och så. Det är där de bor. Och för att jag var på ett möte med några kollegor och så hörde de min son i bakgrunden och de bara, pratar din son stockholmska? Och jag bara, what? Kanske han gör. Jag har aldrig tänkt på det, så när jag pratar med honom så säger jag nu när han inte är här så kan jag inte härma den anledningen. Det är jättekonstigt, det är som med dig och din familj, att du pratar,
ja,
du pratar finlandssvenska.
Det är som min finlandssvenska som jag egentligen pratar, men du skulle inte kunna säga till mig, nu pratar som du gör när du pratar finlandssvenska, för det går inte. Jag behöver en enabler.
Ja, alltså, det var liksom tidigt när jag lärde känna dig runt 2010. Och så satt vi liksom i ett Xbox Live party och du pratar ju så som du pratar nu. Det är liksom din så här normala neutrala dialekt. Och så liksom sa du, vänta lite Oliver, min pappa vill någonting. Ja, vad är det? Kan du ta in hästarna? Ja, men jag ska bara spela klart den här matchen först. Och jag bara, vad i helvete? Och nu har jag min egen son, antar jag, att jag pratar stockholmska med min son, vilket är, när jag insåg det, är lite skämmigt, för jag vill inte att han ska låta som en liten fjant. Så att det får vi ju råda bot på. Men som sagt, jag gillar fisk, jag gillar, jag är väldigt kramig, jag är god, jag är en god gubbe. Jag tycker att jag är mycket roligare än vad jag är. Än vad jag förmodligen är. Liksom. men jag gillar inte Hisingen. Men jag är inte emot Hisingen. Men det är en sån grej liksom. Att det ska man ju helst älska i Göteborg. Man ska älska Hisingen. Backa. Så att jag skulle säga att jag är 75-80% göteborgare.
Okay.
Apropå det här med finlandssvenskan, så var det första jag hörde från min svärfar, för helvete!
Också väldigt on brand, måste jag säga, för min pappa.
För helvete.
Nu sätter kniven i benen och så kör vi.
Ja, vi har haft mycket roligt åt min finlandssvenska.
Ja, kan inte sortera papp och plast.
Jag tror det mest pinsamma när det kommer liksom till att folk vet om att jag liksom pratar finlandssvenska, att vi var på en spelträff för många år sedan då, för Nintendo-forumet. Och vi hade en tjej från Åland som pratade finlandssvenska. Men alla driver ju med min finlandssvenska, så vi vet att spela brädspel och sen så bara alla pratar finlandssvenska och hade skitkul åt det. Så kom hon förbi så bara,
sitter ni här roligt åt mig?
Som var så riktigt, och vi bara, åh nej, nej, oh, det var inte liksom, så det var ju jättepinsamt.
Då är det inte roligt längre. När det är någon som pratar så normalt, liksom, alltid pratar så.
Och det är inte som att vi tänkte på det heller, för det var ju mig man liksom gjorde roligt av, och jag är ju med på det. Ja. Och sen så var det så kul, för då var det kompis Kalle. Som han sa, ja men det var liksom det, och så kom och så satt och säger med oss, och då kunde vi inte fortsätta liksom prata finlandssvenska. Det liksom, så att det skämtet dog ju, sten dog.
Ja.
Och det var så kul, så då sa Kalle till mig sen, som också var med, han bara, ja, alltså du vet, när hon kom och satt sig med oss, ja, vilken downer det blev. Liksom att vi inte kunde fortsätta skoja. Så, men ja. Men
det var verkligen ju sänkte hela tempot här. Va?
Ja, men det var ju, vi satt och spelade Jenga liksom. Det var inte så seriöst. Men det var, men det är sånt man inte tänkte på. För att, vi visste ju att hon var där, men hon liksom tillhörde inte, alltså hon satt ju inte med oss då liksom. Det var, så att det var lite, det är sånt som händer. Man får ju bara be om ursäkt liksom. Det är inte mer än det. Och säga liksom att, för jag bara, nej, det är jag som pratar finlandssvenska egentligen, och det är mig man gör roligt av. Men liksom, jag vet inte om hon köpte det heller, eftersom jag pratar ju så här i många fall. Eller med folk.
Okej, liksom, prata finlandssvenska och bevisa för mig att du är från Finland.
Satan, hon bara,
Satan, där perkele. Vittu.
De bara, det är så det går till. Vi fick lite kommentarer efter förra veckans avsnitt, så förra avsnittet pratade vi väldigt länge, du och jag, Oliver. Och då var det en som hade skrivit så här, typ att det var bara massa svammel, som han skrev på skämt. Och jag tror inte det framgick att vi tog det på skämt förra veckan heller. Så jag vill säga att vi tog
jag
inte illa
trodde inte
upp.
Det var på skämt. Jag trodde definitivt, men det var
nog,
att han...
Det var nog sättet som jag sa det på. Men jag tänkte inte att det var så här superseriöst. Vi tar inte illa upp, om man säger så.
Nej, absolut inte, för det var mycket svammel. Liksom.
Ja, så var det. Så var det. Ja, Amanda tog illa upp. Det är därför inte hon är med i bild nu. Ja. För att jag och Oliver sitter i kameran fortfarande. Men han tyckte det var väldigt kul med din Dragon's Dogma-rant, vilket jag tror vi alla tyckte. Och sen så fick vi också... Alltså, vi kommer att prata mer om Dragon's Dogma dessutom. Sen fick vi...
Håll i hatten, säger jag bara.
Sen fick vi också ett kommentar på Spotify från någon som heter Lucka 99. Och jag tänkte så här, 99, jävlar vad liten. Och så kom jag på att 99, nej, är inte så små längre. De är fan 25 bast.
Ja, de är...
När hände det?
Alltså... 99.
Ja, men precis. Alltså herregud. Alltså den personen är äldre än vad vi var när vi startade den här podden. Och jag kände så här, bara, gud vilken mini. Så tänkte vi börja med spelsnack och folk bara så här, kommer några 20-åringar och bara, vi vet vad vi pratar om.
25-åring om jag får be.
Ja, han är 25. Men när vi var 20-åringar och startade podden, det var så jag tänkte.
Ja, du menar så.
Ja, för att vi var yngre när vi startade spelsnack än vad den här personen som jag anser är liten nu.
Jag var 25 2017.
Ja, och den här personen skriver, Lucka 99 skriver, den som väljer outro-musiken ska ha en eloge, alltid en banger. Och så gissar han på att det var jag då. Och det har varit jag när jag redigerade podden. Just nu så är det Johan som väljer all musik. Och då kan man gå in på ocremix.org, för det är därifrån vi hämtar musiken, och det är ett community för spelmusik som har hållit på sedan typ 99, tror jag, som gör alltså, som gör massa så olika remixar av tv-spelsmusik och är så bra, alltså det är liksom, det är så bra musik. Det finns jättemånga bra, det finns till och med så här. Jag tror att det är, gud det här är så dåligt, jag inte kommer ihåg det nu, men personen som har skapat musiken till Fess, Disaster Piece, har gjort några remixer där, och Ben Prunty som har gjort för FTL till exempel har gjort massa remixer där, och även han som tidigare var kompositör hos Bethesda till typ Elder Scrolls-serien, som jag inte minns vad han heter nu, vilket är, alltså jag har namn, och han är också en ganska stor skithög, men i alla fall, han har också gjort remixer där. Jag tror han har gjort en remix av Terras tema från Final Fantasy 6 på OC-remix. Liksom. Så det är jättebra. Så där kan man hitta massa bra spelmusik. Mestadels retrospel från typ 90-talet.
Ja, precis. Donkey Kong.
Ja, men precis. Det är svårare att hitta musik från liksom de senaste 10-15 åren. Men det finns också. Men det mesta är liksom från typ, alltså som vi skulle säga, gamla klassikerna. Jag vet inte skulle
se någon göra en remix på typ Bloodstarved Beast-temat.
Alltså det finns faktiskt en... Det finns faktiskt en som gjorde mycket remixar av just från software-spel. Så det finns en hel del på Bloodborne som vi också har kört i den här podden. Nu minns inte heller vad han heter. Så att det är liksom...
Det är någonting jag har tänkt liksom fråga lyssnarna i flera veckor men alltid glömt av. Men ifall det är någon som lyssnar på musiken, om vi bara ska sluta upp med det. Liksom. Men tydligen så uppskattar folk det.
Det är en del. Alltså många droppar jag av, såklart. Det är inga konstigheter. Liksom. Mm. Men en del lyssnar. Och det är jag kan tycka att det är ganska trevligt att kunna lyfta upp någon annans musik. Lagligt. För jag vet att vi hade någon, det här är nog flera år sedan, men vi hade någon som hittade vår podd på grund av att vi hade länkat liksom till hans musik på YouTube. Och bara såhär, det är jag som har gjort den här mixen, gud vad kul liksom. Och vi är alltid väldigt noga med att ge cred till dem som har gjort musiken. Så att på loading eller på YouTube så är det enkelt att hitta länkarna. Jag vet inte exakt hur det ser ut i beskrivningarna till iTunes och Spotify och så. Men vi länkar alltid till låten och till
på
vem
YouTube
som har gjort den.
På YouTube är ju i beskrivningen också.
Ja, precis. Så att det går att hitta. Så att, och på loading så skriver jag också alltid ut. Så att det går att hitta den musiken som vi har haft. Och det var... Det var de kommentarer vi fick förra veckan. Det är alltid kul när ni skriver in. Så ni får gärna skriva in och fråga er om ni vill att vi ska prata om något speciellt. För det kan också vara väldigt kul. Men vi har ju spelat en del igen, som vanligt. Och sedan sist så har jag i alla fall... Jag har klarat ut både Dragon's Dogma 2 och jag har klarat ut Final Fantasy 7 Rebirth.
Helvete! Hur hinner du?
Ja, men Dragon's Dogma 2, det var inte... Alltså, jag kom ju ur en, liksom en loop av spel nu där varenda spel har typ tagit 80 timmar att klara ut. Ja. Dragon's Dogma klarar ut på 36.
Vänta nu. Rebirth klarade du innan förra veckan.
Jo, men vi pratade inte om det förra veckan. Så det var så jag tänkte.
Snudd på naken ut i det där linnet.
Jag vet. Det ser jättekonstigt ut i kameran. Så att
jag kan inte ta med honom någonstans. Nej.
Det är en bra BH på det typ. Men 36 timmar. Det är alltså inte i och för sig, det beror nog väldigt mycket på hur mycket man bara går runt
alltså,
och velar.
Jag hade kunnat göra mycket mer. Och jag tog det bästa slutet också. Så att det hade varit kanske en 5-6 timmar kortare om jag inte hade gjort det riktiga slutet.
Jag gillar att det lät som att du liksom hade fyllt i ett formulär. Jag valde bästa slutet.
Ja, nej.
Bockar i.
Nej, men alltså det är så att jag kunde liksom ha klarat det och sen så får du ett val. Och då kan du liksom komma till nästa del i spelet. Som egentligen är typ som en akt 3.
Ja, okej. Okay.
Och upplägget på spelet ändras. Jag vill inte spoila för mycket, men upplägget ändras lite. Och jag skrev en tweet typ att den delen i spelet gör att Caelid ser ut som ett jävla paradis i jämförelse. Så
spelet är liksom bara, alltså du kan vara färdig nu ifall du har fått nog.
Ja, och jag
men om du
säga
vill fortsätta lite så.
Ja, men precis. Och jag skulle väl säga att den sista akten är väl inte den roligaste delen i spelet heller. Alltså jag tyckte att det var, jag hade hellre haft det som det var innan, om man säger så. Men det var en ganska kul utmaning, kan man väl säga. Bara det att världen ändras och det ser ut som skit, så kan man säga.
Är utmaningen att du är typ 100% encumbered hela tiden?
Nej, det är inte. men när jag kom till det läget så upptäckte jag att jag hade ju missat en jättestor stad som jag aldrig hade varit i, som jag behövde gå till där, som det var jättesynd att jag inte hittade innan. Bara för att det jag känner nu när jag är klar med spelet, det är ju det att någonstans så kändes det lite ihopstressat. För att storyn makes no sense. Alltså det är typ som de här grejerna vi pratade om förra veckan. Bara, men det är ganska intressant, lite Game of Thrones. Och det är liksom, de bara släpper allt. När jag var framme liksom i slutet, då var jag så här bara, vad hände med alla de här grejerna som vi liksom höll på med från första början? Det är liksom, det är bara borta. Om inte jag har missat det någonstans så har varit otydligt. Men det är verkligen så här bara, okej, men de här grejerna, det spelar ingen roll. Och sen så kändes det liksom som att du kommer väldigt fort till sista bossen helt plötsligt. Och då är det liksom bara så att, oj, det känns som det är jättemycket som fattas mellan. Men nu är det inte storyn som är det roliga med spelet, utan det är liksom alla system runt omkring.
Nej, jag vet knappt vad storyn handlar om.
Och något jag tycker att det varit roligast, jag såg också en tweet i veckan, det var det att eftersom kartan kommer ju fram när du liksom upptäcker den, så att säga. Du kan inte ta torn och sen så får du en bit av kartan, utan du går liksom. Och det är liksom, det är som ett Fog of War. Så att där du har gått, där syns det på kartan vart du har varit. Och i början när man liksom är ny på ett område, då ser man så att man går sin lilla stig här. Och sen ju fler och fler gånger man går fram och tillbaka så breddas den, för att man går till nya ställen. Bara för att i början så är man ju så himla rädd och liksom lite osäker på vad som finns där. Och sen när man lär sig mer om spelet så vågar man också liksom utforska mer. Och jag måste ju säga att jag verkligen gillar det här spelet mycket. Trots att det har sina skavanker såklart. Men jag satt nu under påskhelgen, så jag brände ju på riktigt ordentligt. Och liksom bara så här, det var typ 7 timmar om dagen. Och bara så här, nu är det Dragon's Dogma time liksom.
Vad roligt. Alltså när vi ändå är inne på Dragon's Dogma, vi kan lika gärna stanna här en liten stund i alla fall, för att jag har också utvecklats lite mina tankar. För att när vi pratade senast så hade jag spelat kanske 4-5 timmar eller någonting, jag vet inte. Det var inte mycket i alla fall. Och jag satt som sagt och rantade en hel del om encumbrance och liksom att jag saknar simpliciteten i spel. Allting ska vara så jävla utstuderat. Men jag sa också att de här grejerna kommer liksom bli ett mindre problem för mig när jag liksom har kommit in i det mer och får en bättre förståelse över vad spelet vill ha från mig. Och man liksom förstår grundsystemen bättre. Och den punkten har jag kommit över nu. Och jag tycker också väldigt mycket om spelet. Jag tror att jag klagar en del på det här med att man har olika vocations, så att liksom man testar något nytt och så bara, ah, fan, det här suger kuk, och så liksom har man liksom lagt massa poäng på det är okej, okay. Jag ska säga det, nu skrattar jag för att jag ser Jimmys ansikte när jag säger full load. Vocations, precis, så att jag liksom bara, alltså ge mig bara ett vapen och så låt mig liksom bli bra med det vapnet, och nu när jag har lekt mer med det så ser jag värdet i vocations. Jag har spelat en bra bit med 4 olika klasser nu, och jag tycker att alla liksom är unika och säregna nog för att liksom kunna stå på sina egna ben. Samtidigt som de helt förändrar liksom hur spelet fungerar. Liksom fundamentalt hur man beter sig i strider. Vilket gör liksom att du har mer utrymme att liksom göra upplevelsen till din egen.
Mm.
Och det här var någonting som inte liksom framgick så väl för mig förra veckan. Men liksom det är hur lätt som helst att bara testa.
Mm.
För att det kostar nästan ingenting att låsa upp nya vocations, liksom, alltså.
Ja, och det kostar inte pengar, utan det är liksom dina, vad ska jag säga, action points du får när du strider.
Precis, och så till en början kändes det som att jag liksom slösade poäng på någonting som jag liksom, alltså det var bokstavligen slösaktigt, men det är inte så det är, liksom. Du har rätt mycket av de här poängen ganska snabbt in i spelet. Och man kan när som helst byta vocation, och det finns ett värde i dels då att liksom hålla sig till en klass och liksom maxa ut den, för att då lär man sig fetare abilities och grejer, men samtidigt också att testa andra grejer, för att det finns passiva buffar exklusiva till de olika vocations som du sen kan liksom, när du har låst upp dem så kan du föra över dem till den andra vocation. Jag satt också här förra veckan och klagade på hur mycket jag hatar pilbågar och hur trist det är. Och Archer är nog det jag spelat mest för det här laget.
Mm. Ja, du låser ju upp en vocation sen som är Magic Archer. Och det är egentligen det sista området på spelet, men du kan komma dit genom en hemlig grotta innan. Om man säger så.
Och jag har ju sett marketingvideos och att det finns typ som Trickster är liksom olikt något jag någonsin sett i något annat spel. Som helt bygger på att i princip skapa liksom projektioner av dig själv för att dra bort fienden från din riktiga kropp och sen liksom lura ut dem över typ cliffkanter och sådana grejer. Liksom. Jag säger klyffkanter, klippkanter heter det på svenska.
Ja. Alltså det, är typ, det var nog typ ett av de roligaste sätten sen när man har kommit in i bit i spelet och dödat sina fiender och plockat upp dem och kastat över kanten.
Ja,
och så till slut var det, så till slut så var det inte bara jag som gjorde så, det var jag och alla mina tre pawns bara började grabba tag i typ orcher och slängde ut, och jag lärde sig, de bara, det här såg jag dig göra tidigare, och så bara tjuff, och man bara, okej, okay, let's go.
Pawns är en annan grej som jag tycker funkar jävligt bra. Alltså vi nämnde liksom om att de är väldigt tjatiga och liksom de återupprepar många fraser, och jag vet inte hur många gånger jag har hört mina pawns säga, åh, kolla den massiva statyn, den borde vi klättra upp på. Och jag bara, vilken jävla staty? Jag ser aldrig en staty när de nämner att det finns en staty. Men de är genuint hjälpsamma.
Ja.
Alltså nästan liksom essentiella liksom till att du ska klara dig i fighterna. På ett sätt som datorstyrda liksom karaktärer väldigt sällan är i den här typen av liksom systemiskt drivet liksom stort open world action rollspel. Jag jämför liksom, alltså min main pawn i det här spelet har ju gjort betydligt mer nytta för mig i det här spelet än vad typ någon companion i ett Bethesda rollspel har gjort.
Ja, precis.
Där jag bara gör allt liksom. De är min packpåsna i princip.
Ja, och sen något som annat som är jättekul med pawns, det är det här med att man, när man hyr in då andra spelares pawns, och sen så gör man dem, för att de levlar inte upp med det, utan de håller sig på den level de var när du liksom hyrde in dem, så att säga.
Vilket är smart för att det ska liksom uppmuntra dig till att byta pawns, liksom att du inte bara ska
ta... Ja, precis. Du ska liksom inte bara kunna hitta din pawn och sen så bara, okej, men nu har jag dig resten av spelet, utan liksom du måste byta för att bli liksom bättre. Men också att många av de pawns jag använder mycket, så satte jag ju liksom favoritmarkör på dem. Så att sen när jag liksom startade spelet igen, så gick jag in och kollade då i min favoritlista och se om de som faktiskt ägde de här pawnsen hade spelat mer och levlat upp dem. Så hyrde jag om dem.
Ja, coolt. Ja, men det är jättehäftigt. Och det reflekteras också liksom hur långt i storyn de har varit i sitt spel, så att ifall jag skulle liksom hyra in din pawn exempelvis, så hade hon, det är en hon eller?
Nej, jag har en kattman.
Okej, okay, ja, då hade han då liksom kunnat vägleda mig på uppdrag som du har varit på.
Ja, du kan hyra min pawn.
Ja, men det, jag vet. Det är
så coolt. Att det finns på listan. Jag tänkte hyra din pawn och jag bara, du är för låg level.
Ja, nej,
det gör ingen nytta för mig.
Och liksom att de har olika abilities, olika liksom som personligheter, som att en typ är att de gillar att hålla sig nära dig och se till att du har bra med hälsa, och det finns en annan som är mer liksom offensiv, och liksom en som jättegärna plockar på sig material i naturen, och sen finns det extra abilities på det, som jag skulle göra ett side mission i en alvstad.
Och... Ja, det är den staden som inte jag hittade.
Ja, okej, ja.
För jag var inte så långt uppe, och det hittade jag först sen. Jag behövde faktiskt gå dit i sista akten.
För det är coolt, för du kan inte alviska språket liksom by default. Man kan lära sig till slut, men när man kommer till den här staden, liksom, det är många alver där som inte kan liksom engelska och bara pratar alviska, och det översätts inte med subtitles. Så då behöver man liksom, och jag lyckas då hitta en random pawn som bara råkade kunna alviska och översatte det till mig. Sådana coola grejer. Så pawns är ett kul system. Skulle säga, jag har en liten lista här på grejer. Jag har skrivit saker som gör Dragon's Dogma 2 bättre än vad det vid första anblick verkar.
No.
Och världen, vi pratar lite om liksom designen, alltså estetiskt hur det ser ut, att det ser lite bland ut, alltså det är snyggt, det är vackert, men det har liksom inte jättemycket av en egen estetisk stil. Det ser väldigt mycket ut som liksom ett anonymt västerländskt liksom fantasy-rollspel.
Ja, så det är liksom så här fantasy...
Det är inte som From Software som har liksom en väldigt unik design. Men världen känns väldigt levande. Liksom, i och med att alltså, jag tycker att ingen encounter känns riktigt som den förra. Inte bara liksom beroende på liksom vilken typ av fiender man möter, utan också vart i världen man är. Och jag har ju sett mycket klipp på liksom Twitter och YouTube där folk har visat liksom helt sjuka saker hända, som hur de lyckades. Det var liksom en stor klyfta mellan liksom två klippor, och de lyckades få en cyklop att trilla över klyftan, och så liksom håller han i sig för att inte ramla, och de använder honom som en bro för att ta sig över. Och jag tror att det coolaste och läskigaste jag varit med om var att jag var liksom i så här skogsdunge i princip, och det var väldigt lugnt och det var massiva jävla träd överallt. Och jag hörde något grymtande. Och jag gick runt och bara, jag ser inga, det är helt knäppt liksom. Det är inte en käft här. Och så bara vände jag kameran uppåt lite. Så är det ett jävla troll, en ogre, som hänger i trädet och bara stirrar på mig. Och så fort han ser mig så hoppar han ner på mig. Så han stakar mig liksom. Och det har bara hänt en gång.
Mm.
På mina liksom, vad är det, 15 timmar eller 15-20 jag har spelat.
Mm.
Och liksom, det var obehagligt på bästa sätt.
Ja, men det är väldigt coolt. Jag gillar verkligen hur kartan är uppbyggd, för att den känns väldigt stor, alltså när du tittar på själva kartan, och eftersom du liksom mestadels går överallt också, så känns den också större än vad den faktiskt är, för att den är inte så stor egentligen liksom med dagens mått mätt.
Nej.
Men det är också det här att när du går upp på en hög höjd, då får du en ganska bra överblick liksom över kartan. Och sen när du liksom går ner då på markplan, då är liksom, då känns den väldigt, alltså, du känns väldigt liten. Skogarna är täta, bergsklipporna är höga, liksom, så att det är bra. Det är ungefär som Witcher 3 kändes ungefär på det sättet.
Ja, nej, men, och som sagt, just det, och åter liksom hur världen känns levande i med alla de här systemen, liksom, att det finns NPC:er som ger dig uppdrag. Men om de dör av någon anledning så kan de inte ge dig uppdraget givetvis. Och spelet ser till liksom att det är upp till dig då att liksom återväcka dem, för att det finns ett material som heter Wake Stone som du kan använda för att återuppliva döda karaktärer. Och spelet liksom låter kroppen ligga där ett tag och ger dig chansen att återuppväcka. Och sen så ifall man dröjer för länge så kommer det fraktas till ett bårhus, och då måste du komma till det här bårhuset för att återuppväcka. Liksom, så att det är liksom ett stort system av liksom, eller ett stort nätverk av massa olika system som liksom samspelar med varandra på ett väldigt coolt sätt. Jag tror att min absoluta favoritgame i spelet är liksom hur det undgår helt och hållet är liksom open world bloaten som vi ofta pratar om. Liksom att man öppnar kartan och bara, gud! Kolla på all den här skiten och tvinga mig att göra. Liksom, det är typ anledningen till att jag inte orkat öppna Final Fantasy Rebirth på 2 veckor nu. De undgår det helt genom att liksom låta spelaren vara drivande för upptäckten av aktiviteter och typ, alltså, om det är typ en grotta eller, och även när det kommer till quests. Så ingenting är liksom någonsin utmarkerat på kartan. Menar, okay,
nej, det är bara en questmarker du har när du väl har questet aktivt, men du kan liksom inte se quest, att här precis. Finns massa quest. Liksom.
Precis, så det är, när du öppnar kartan så är det inte att här är en kista och här är en grotta och här är en enemy camp och här är fan och hans moster och här är alla quests och sub-objectives du måste göra, utan ifall du går i en stad så kommer en NPC springa fram till dig och säga, kan du hjälpa mig med min grej, och så får du säga ja eller nej. Så att det är liksom, det är ständigt, det är du som snubblar över spelets liksom innehåll på egen maskin. Det gör liksom, man känner aldrig att spelet ger dig en lång lista med bara springpojke göra. Vilket gör att jag aldrig heller blir liksom utmattad av det, liksom, eller trött av att spela det liksom.
Nej, för att det är liksom, du får liksom inte så här information overload när du hoppar in och ska kolla vart du ska någonstans.
Nej. Och jag vet liksom att jag kommer förmodligen missa en del cool skit i det här spelet, men det är okej också. Och jag känner inte att det är okej typ i Final Fantasy när jag har allting utströsslat på kartan, då känns det mer som att jag måste göra detta. Och det är ju givetvis...
Ja, för då vet du vad du missar. Här vet du ju inte.
Ja,
liksom.
Det är ett jag-problem givetvis. Jag vet att liksom, det finns folk som säger att Men allt det där är optional. Du behöver inte spela det där. Du och jag pratade om detta, Jimmy. Men jag funkar inte så. Ifall jag ser liksom en karta full av grejer så behöver jag åtminstone utforska och se vad det är för någonting. Mm. Och många gånger så gör det mer skada för spelupplevelsen än nytta. Men ja, alltså jag är betydligt mer positivt inställd inför Dragon's Dogma 2 än vad jag var förra veckan. Och det visste jag att jag skulle vara, för att det här är vad jag går igenom med alla liksom den här typen av spel, liksom att de första timmarna är en jävla prövning innan man liksom kommer in i the meat and potatoes av spelet, vad som gör spelet kul.
Mm.
För att liksom när du klättrar på en stor jävla jätte med en klubba och hugger honom i ansiktet och liksom massa cool skit händer, då är spelet riktigt bra, men det är liksom, det är en del du behöver göra innan du kommer till den punkten.
Mm. Jag har ju spelat som fighter mestadels av tiden. Och jag har en skill som gör att jag hoppar liksom, ja, men typ som Link med sitt svärd när han liksom pekar neråt och hoppar liksom ner på någon. Och sen fortsätter jag masha knappen när jag har liksom pinnat fast en fiende, så stäbbar man tills den jäveln är död. Alltså.
Ja, det är kort.
Det är så brutalt. Och man kan typ göra det om man hoppar upp på den här stora griffin, så kunde man hoppa upp på den och bara fortsätta stäbba som flög iväg med en, och man kunde bara hänga kvar.
Jag spelar thief nu, och hans så här grundability är att han bara håller ner fiender och stäbbar tills de är döda.
Gud.
Det är vad han gör liksom. Det är klart att liksom andra fiender kan ju komma och slå dig medan du gör detta, så man får ju se till att...
Ja.
Ja. Och han har en dodge.
Mm-hmm.
Som inte tar någon stamina att använda. Det är liksom på RB så hoppar du ut och du har liksom en Bloodborne dodge i princip.
Mm.
Och sen också att för att i början så blir det liksom att man försöker liksom, okej, vart är lock-on? För att du har alltid lock-on i alla liksom action-rollspel sen Dark Souls i princip. Inte för att Dark Souls var det första att ha ett lock-on-system, men det är liksom spelvärlden har anammat just från softwares lock-on.
Den typen av strider.
Precis. Mm. Och det liksom, det tar en stund innan man liksom försöker, innan man kan skaka av sig den intuitionen, liksom att jag vill låsa fast på en fiende, och samma liksom i bara striderna överlag, hur de funkar, liksom att de känns inte, det känns inte som att jag spelar något annat spel riktigt. Ja, liksom, jag menar, av alla de här spelen som har modellerats efter från software-spel, däribland inräknat liksom God of War, liksom hur mycket mer Dark Souls det är liksom i hur man styr det än vad det är gamla God of War. Men det gör också liksom att jag får möjligheten, liksom chansen att upptäcka de här roliga stridssystemen som om de vore helt nya för mig. Mm. Jag kommer inte in med massa liksom preconceived notions om hur det ska fungera. Eller jag gör ju det, men jag tvingas liksom att skaka av mig det där och komma in med liksom med fresh mindset. Och det är också roligt liksom att ha ett action-rollspel som inte känns som alla andra action-rollspel.
Mm.
Bara liksom Archer exempelvis, liksom att det hade varit världens mest självklara grej för 99% av utvecklare, liksom att du siktar in med LT och du skjuter med RT, men det är inte så det fungerar. Om du trycker på X-knappen en gång så skjuter du en pil på närmsta fiende. Liksom. Ja. Och sen kan du manuellt sikta och hålla in RB och så släpper du. Och så gör du lite mer damage. Men det är coolt. Det finns ett djup där som andra action, liksom, rollspelare av den här typen inte riktigt har.
Mm.
Så det är väldigt skillnad på hur jag känner om spelet den här veckan än förra veckan.
Och det är det som är så kul, för det är också till recensionen som har typ skrivit så här, att ja, men det känns som ett spel från 2012. Vilket det i mångt och mycket gör, för att det var så här strider ofta fungerade då. Liksom Assassin's Creed-serien fungerade ju ungefär så. Liksom så här att du har ingen lock-on, utan man tar liksom fienden, så det var mer Batman liksom. Men det gör ju också att det känns mer unikt, för att idag så spelas inte spel på det sättet.
Ja, men liksom det här med, jag funderar på det här, och jag vet inte om jag har tagit upp det, men jag har funderat mycket på liksom homogenitet. Jag vet inte om det är ett ord.
Jo.
I spel, liksom att jo, jag har tagit upp det här, för nu när jag säger det så kommer jag ihåg det, för att jag gjorde jämförelsen liksom med att sen Resident Evil 4 i princip så har liksom shooters gått åt ett håll. Och det har liksom innoverats och det har förfinats och så, men det är fortfarande liksom allting grundar sig i over the shoulder, sikta in och skjut. Och det samma med som vi pratade liksom med Dark Souls, liksom att de fick till det så väl i spelet att det är så många. Assassin's Creed har också liksom anammat liksom From Software-striderna på till viss utsträckning.
Mm.
Och man jämför liksom hur det såg ut då liksom på alltså tidigt 2000-tal eller kanske andra halvan. Vi säger från 2005 till 2010 ungefär. Så hade du liksom, du kunde ha tre enormt populära spel som rör sig inom samma genre men inte alls känns som varandra överhuvudtaget. Liksom man kollar på typ hur Metal Gear Solid 3 och hur Splinter Cell och Resident Evil 4, hur de spelas. Mm. Liksom det är en enorm skillnad på ett sätt som vi inte ser i liksom AAA-spel idag. För att nu förväntar sig folk att en third-person shooter ska kännas på ett exakt specifikt sätt. Äventyrsspelen ska kännas på ett exakt specifikt sätt. Och jag tycker att det kan tycka att det är lite synd.
Mm.
Så att nu har vi liksom ett spel som Dragon's Dogma som inte känns som 9 av 10 action-rollspel, liksom AAA action-rollspel, och folk liksom tänker att ah, men det är förlegat för att det inte är exakt vad som är den moderna standarden.
Mm.
Jag skulle säga att Dragon's Dogma 2 kontrolleras betydligt bättre än vad ett Starfield gör, eller eller ett Witcher 3.
Ja, gud, ja, Witcher 3, det minns jag. Så Geralt, han gör den i sina jävla trippelvolter. Man bara, alltså bara slå. Alltså bara, du behöver inte styla.
Ja. Så att jag tycker inte att det känns gammalt. Jag tycker det känns annorlunda, men på ett bra sätt.
Mm.
I alla fall, bara när det kommer till liksom strider och så. Det känns gammalt på andra sätt.
Ja, precis, precis.
Men, ja, nej. Jag menar, jag hade velat se liksom, eller jag uppskattar åtminstone att det liksom fortfarande finns studios och utvecklare som opererar liksom i den här big budget storspelsfären och inte gör saker på ett sätt bara för att det är vad som förväntas.
Mm. Och kul att de fick göra Dragon's Dogma 2.
Det känns att det, som att han Itsuno har tjatat om det väldigt länge.
Mm, för att det är så här, alltså hade det aldrig kommit en uppföljning till Dragon's Dogma så tror inte jag hade brytt mig. Liksom, alltså personligen.
Inte jag heller. Absolut inte.
Och jag har inte haft någon liksom tanke heller på att köpa det. Alltså från första början heller riktigt. Utan det har liksom kommit de senaste månaderna. Man säger bara, men det kanske är nice liksom.
Jag tror att jag har varit inne på att jag i alla fall ska testade för att med tanke på liksom pedigreen bakom. För att liksom, ja, det är Devil May Cry 5-teamet liksom.
Ja. Så att, jag försökte ju med första Dragon's Dogma.
Ja, jag med flera gånger.
Ja, men alltså problemet var att min sparfil blev alltid korrupt.
Ja, men för mig liksom, för mig var det inte ens det, utan det var bara att jag kände inte liksom, det här är inte min vibe. Det funkar inte riktigt för mig.
Mm. Och det var också mycket svårare.
Ja, det kanske det var.
Ettan var, alltså det var, jag kommer ihåg att det var någon här, är det Manticora, de här lejongetormen?
Jo.
Ja. Och det fanns en sån ganska tidigt i det spelet som var liksom, jag vet att jag dog så många gånger och bara försökte springa tillbaka
och döda den. Det var möter liksom i tutorialen. Liksom.
Ja, och här, alltså visst, jag har ju dött ibland. Men det har ju aldrig liksom varit så här att nu sitter jag fast här. Igår mötte jag för sig... Jag mötte en drake häromdagen. Det var liksom så här bara att... Jävlar! Alltså när han typ hade... Kanske 30% av livet kvar, då började han typ köra ner meteorer över hela slagfältet, vilket gjorde att det var lite svårt. Och jag behövde helt enkelt bara vara snabbare på att döda den jäveln.
Största jag mött är fortfarande en cyklop.
Ja, okej. Okay.
Jag mötte något, det var mitt i natten, men jag hade ingen olja i lampan, så det var kolsvart. Och något jävulst kom. Och jag kunde inte utgöra vad det var för någonting. Men det var ingenting jag någonsin hade mött förut. Det var nästan något spöklikt. Och jag dog direkt. Jag bara, vad i helvete var det? Och så såg jag till att gå och sova så att det blev ljust igen.
Mm. Ja, det har ju vissa... Just på grund av att ingenting är utmärkt på kartan så har det ju vissa Elden Ring-kvaliteter. Liksom att man... Du vet inte, liksom, du har inte camps utmarkerade, liksom, du vet inte vad du kommer möta utan du får bara liksom gå dit vart fötterna pekar och så får du se vad du får se helt enkelt.
Camps du har varit på är utmarkerade.
Ja, alltså, jag menar sådana camps, men jag tänkte fiendeläger. Liksom.
Ja, nej, precis. Ja, nej, jag tänkte sådana man kan göra ett eget camp. Ja.
Ja, nej, men utan så att det är verkligen så att du får själv upptäcka. Eller som typ Breath of the Wild var det också. Mm. Alltså mycket av Breath of the Wild som var så kul att upptäcka var det här, så att det är ett namn jag känner igen, jag går dit. Och kartan i Dragon's Dogma, så du kan se alla vägar som finns på kartan. Ja. Men de är inte upplysta om du inte har varit på dem. Så då kan du också se om så att okej, men där ser jag en återvändsgränd, där måste vara någonting.
Mm.
Och så kan man gå dit.
Ja, precis. Så jag skulle inte säga liksom, när jag säger detta nu så är det inte för att jag tycker att Dragon's Dogma 2 är lika bra som Elden Ring eller Breath of the Wild. Men det är definitivt liksom i den ligan när det kommer till liksom designfilosofiskt vad det gör med liksom sin öppna värld som sandlåda.
Mm. Att de ligger... Det är inte lika slipat som de två.
Nej, det är inte. Jag tycker att striderna är det som är mest slipat.
Ja.
Det är där det verkligen skiner. Vilket känns vettigt med tanke på vilka det är som har gjort det. Men men det är ballsy att göra det, för att jag vet att det finns folk som mycket hellre har allt utmarkerat. Jag vet att Amanda, du har nämnt det liksom att du föredrar typ som ett Horizon exempelvis, där du mer kan liksom få en överblick av vad du har och vänta dig liksom. Så att du kan...
Ja, men precis. Man kan lite mer så här punktmarkera vad det är man vill ta sig till helt enkelt.
Ja, och det är liksom helt valid. Det är bara att jag frodas mer liksom när jag får vara den drivande liksom kraften bakom min upplevelse. Och det är ganska, som sagt, det är lite vågat att designa ett spel så, för att jag vet att liksom standarder finns av en anledning. Och Dragon's Dogma lägger mycket tillit på spelaren att liksom själv lyckas skriva fram vad som gör spelet värt att spela. Och det är nog lite läskigt som liksom ur ett designperspektiv liksom att man får hoppas att folk inte ger upp bara för att de inte direkt ser exakt vad poängen är med någonting.
Mm.
Särskilt i ett klimat som idag där liksom spel och liksom oändligt liksom innehåll finns tillgängligt vid dina fingertoppar liksom hur snabbt som helst. Och allting liksom slåss om din uppmärksamhet. Men jag gillar när jag känner mig liksom respekterad när min intelligens känns respekterad av designen. Ja, sitter jag här, jag tror hycklare, satt och skrek för det här avsnittet.
Ja, men jag fortsatte ju. men jag tror det var väl så typ att om det var 80% av all speltid förra året gick till Fortnite, Roblox, Call of Duty och Minecraft, tror jag.
Det är sjukt ifall det är sant.
Yes, och det här har faktiskt vi pratat om tidigare. Det är att det finns inte tillräckligt många spelare för att alla studios ska kunna göra ett evighetsspel.
Nej, absolut inte.
Och alla de liksom så här, när man tänker då att man vill ha liksom det här ska vi tjäna pengar på liksom hur länge som helst. är att man äter upp de andras. Alltså det är liksom att jakten på att tjäna så mycket pengar som möjligt förstör för alla andra.
Jag vet att Phil Spencer har snackat mycket om liksom att ifall det inte finns rum för tillväxt så finns det ingen mening att göra det. Och jag bara känner också att visst, Xbox som division har, kan fortfarande växa för att de har ju fuckat upp så mycket. Men det finns liksom också i samma avseende där liksom, det finns en gräns på hur mycket växt man kan göra i en marknad.
Ja, ja. Men det är också det här att varför kan det inte bara duga att gå runt?
Eller gå runt. Men alltså, varför kan det inte duga att tjäna boatloads av money?
De tjänar liksom jättemycket pengar.
Det är inte det att de bara går runt.
Nej,
det
precis.
Förstår varför, jag liksom.
Ja, det är liksom.
Men
det är
såklart,
de har aktieägare som vill att, och så länge inte de kan få mer pengar så vill de inte investera typ.
Nej, för att växt är alltid poängen med allt. Och de vill inte ha mycket av våra pengar, de vill ha alla våra pengar. Det är liksom. Man kan aldrig bli för rik.
Nej, vissa kan tydligen inte bli. Det är ju också typ helt sjukt om man typ tittar på, så här på hur mycket pengar som typ Elon Musk och Jeff Bezos har tjänat liksom de senaste 4 åren. Att de har typ tredubblat
bara
sina liksom.
Bara 4 år?
Ja, men under pandemin så bara exploderade det liksom. De tjänar hur mycket pengar som helst.
Ja, det
och det är liksom bara så att, och det är så att, vad är ni? Och så att ingen behöver ha så mycket pengar.
Nej. Jag menar. Nej, alltså
liksom,
jag är inte liksom så här superkommunistisk och tycker att liksom jag har på pappret inget automatiskt emot miljardärer. Men jag är också alltså snudd på övertygad om att för att bli miljardär så måste du fan vara helt, alltså du måste vara snudd på psykopat. För att,
ja, men om man nu tänker liksom mer marxistiskt då, så är det liksom så här att de som faktiskt gör produkterna, alltså de som arbetar, alltså typ, säg om vi tar Tesla som till sig en grej, liksom att Elon Musk tjänar en massa pengar på det såklart, och de som arbetar tjänar inte lika mycket pengar, men utan dem så finns ju inte produkten. Det är lite på den nivån, så det är liksom så här att man vill ta makten från några enskilda ägare till att ge makten åt de som gör grovjobbet. Eller liksom ge makten till dem.
Alltså, jag känner liksom att vd och grundare och alla de här liksom, jag har inga problem med att de tjänar betydligt mer än liksom den lägst betalda på företaget. För att, liksom att det är hans företag. De hade inte kunnat göra någon produkt om inte han hade funnits heller.
Nej, men liksom, att, det måste ju också finnas någon rim och reson. Alltså, om man tittar på hur de som äger de stora filmbolagen i Hollywood till exempel.
Mm.
Alltså skillnaden mellan den högst betalda och lägst betalda är astronomiskt mycket större än vad det var typ på 70-talet.
Ja, och det är där som jag känner liksom att ja visst, som sagt, tjäna mer du som är vd, men måste du tjäna alltså 3 miljoner gånger mer liksom?
Ja, precis. Det är det. Jag har inte heller något emot att någon annan tjänar mer pengar än alla andra, men det är liksom så att man sparkar massa folk för att man inte har tillräckligt mycket pengar, och då säger jag bara, men du sitter ju på typ 100 löner.
Ja, men
minst.
Precis, men liksom det handlar inte om att de inte har tillräckligt med pengar, det är att de måste liksom fortsätta ha mer pengar.
Ja.
Och liksom, alltså, Elon Musk hade ju inte tagit en paycut för att liksom för att betala liksom sina arbetare. För det är arbetare som ryker. Liksom. Alltså, min status quo får inte förändras liksom.
Nej.
Och jag tänker ofta på Satoru Iwata.
Ja, jag tror dock att det är lagstadgat i Japan att man måste göra så.
Är det?
Ja, jag läste det någon, ta mig inte helt hundra på ordet, men jag tror att liksom att hela den grejen, visst, det är fortfarande bra, men jag tror att också enligt lag i Japan så måste man liksom, du kan inte, alltså det är inte som i USA, du kan inte sparka folk hejvilt.
Okej, men då faxat och rivata då.
Nej, det är fortfarande bra gjort. Sen vet jag att han kanske gjorde mer eller mindre. Men det märker man också när det har varit liksom de här, ja men typ när Sony sparkade senast nu då. Och det var liksom så här bara typ, i Storbritannien så bara, okej, ni som rörs av detta, vi kommer berätta mer de nästa veckorna. Vi kommer hjälpa er och bla bla bla, och ni får det här och det här. Och sen var det typ på något annat ställe, ja, men jag tror det var i Japan, så bara, vi kommer typ sätta in program så att ni liksom kan hitta nya jobb och vi kommer hjälpa er där och allt, bla bla bla. Och sen USA, ni bara, ni lämnar idag. Ja. För att de har såna jävla kassa arbetsregler liksom. Så
ja.
Att,
ja, men det är precis, det är skillnad på liksom, alltså världens största skithål i USA.
Men tänk hur sjukt, ja, men tänk hur sjukt det är liksom i, på USA, du säger att du har fått sparken, du vet ingenting än, du kommer till jobbet och utan första väktare med dina saker i princip. Du får inte komma in på jobbet.
Nej.
För att du har fått sparken.
Ja, men det är kapitalism. Det är det mest bizarrt. Sparsamma sättet för en vd att göra sig av med folk. Kostar man inte mycket.
Ja, det är helt bizarrt. Amanda, du hade ju spelat med Rise of the Ronin den här veckan.
Det har jag gjort.
Och där är det mer pluppar än vad det är i Dragon's Dogma, om jag inte har helt fel.
Det är definitivt mer pluppar och... Det är vissa av de här plupparna som jag dras till lite mer än andra. Jag är ju på något sätt en ganska simpel människa. Det jag helst gör i Rise of the Ronin är mer eller mindre att smyga runt, fotografera och att klappa katter. Det är liksom min metodik.
Ingen fel med det.
För att ta mig igenom det här spelet. Nej, men alltså det är jättemysigt. Och på det stora hela så har jag ju en väldigt trevlig stund med Rise of the Ronin. Det är inte på något sätt ett mästerverk och det behöver inte alla spel vara heller. Samtidigt så känner jag att det här spelet kanske inte riktigt är för mig just med svårighetsgraden och så. Just på grund av att jag har det lite klurigt ibland. Det känns ändå som att jag har lärt mig någorlunda att hantera striderna på ett bra sätt och jag har liksom mina två svärd, en katana och en odachi och alternera mellan dem beroende på liksom vad som känns bäst för tillfället och naturligtvis vilken styrka de är på och liknande. Och sen så har man ju flera stycken sekundära vapen, det vill säga att jag alternerar mellan pilbåge och gevär och sen så har jag också en pistol. Och det beror på lite också vad det är för typ av strider. En pistol är ju väldigt lätt att använda. Det är liksom bara att trycka snabbt på en knapp och ibland så kan man behöva det för att liksom ta ner lite hälsa på motståndare. Medan gevär och pilbåge är ganska bra, typ när man smyger runt på en större yta och liksom ska beta av lite fiender helt enkelt och de kanske står på något hustak och lurar eller någonting sånt. Men som sagt, vi kan väl säga som så att jag vid några tillfällen eventuellt blivit lite upprörd och att utrop innehållandes glåpord har förekommit. Inte sällan har de här innehållit namn på könsdelar.
Ja, det lät inte så glatt häromdagen.
Jag var lite upprörd.
Till slut var det så, kan inte du prova? Jag bara, jag har aldrig rört spelet. Jag tror inte det kommer gå så bra.
Nej, men jag kände bara att då var jag lite på vippen att ge upp. Just på grund av att jag satt ganska så länge på en strid som var otroligt enerverande. Och jag kände liksom nästan att den var på snudd. Orättvis egentligen. Och man kommer ju ibland till sådana tillfällen i den här typen av spel där det liksom känns som att det har gått väldigt bra hittills, men nu kommer det en liten tröskel och då känns det liksom helt plötsligt mycket mer besvärligt och jag tycker att det på något sätt tär på en. Och på det stora hela är jag en ganska lugn person. Alltså till vardags är jag ganska återhållsam och ganska så lugn. Men ibland så finns det liksom vissa spel som verkligen kan trigga igång mig eller vissa spelmoment till exempel som kan göra mig så otroligt frustrerad. Och jag kommer ihåg första gången jag och Jimmy spelade Gears of War och då blev jag så otroligt ilsk för att jag liksom blev dödad på samma ställe typ 5 gånger i rad och det spelade liksom ingen roll vad det var jag gjorde.
Nej, det var samma jävla locus som antingen ut med motorsågen eller så kom någon och shotgunnade.
Ja, och då var jag jätteirriterad. Och jag tror att det var första gången Jimmy faktiskt hörde mig svära.
Ja, men alltså, jag är inte så känslig när det kommer till svordomar.
Alltså jag är inte jättekänslig heller, men samtidigt så försöker jag ändå att undvika det just på grund av att jag känner att det är lite onödigt. Och att jag, framförallt i min ungdomsdagar, hade väldigt svårt att tygla mina känslor. Typ till exempel när jag sportade och så. Och då kunde komma ganska så långa ilskna ramsor med både och det ena och det andra. Men åter till Rise of the Ronin så känner jag ju att som sagt, det har någonting. Jag kan liksom inte riktigt, precis som jag pratade om med Martin i chatten häromdagen, sätta fingret på vad det är. Och det verkar som att han inte heller kunde det. Men det är liksom väldigt trivsamt att springa runt i den här världen. Och jag tycker framförallt liksom att uppbyggnaden på den känns väldigt genuin och trevlig. Sen så är det ju liksom inte det mest bildsköna eller tekniskt skickliga spelet liksom på den fronten. Men det är liksom ändå väldigt trevliga miljöer och man håller ju sig framförallt kring tre stora områden som då är Yokohama, Edo, det vill säga för detta Tokyo, och Kyoto. Och jag är på den sistnämnda nu och det är liksom tre stycken stora kapitel egentligen. Så jag är väl någonstans i överbryggning. Så jag är väl liksom någonstans i överbryggningen andra och tredje kapitlet egentligen. Men som sagt, ju längre in i spelet jag har kommit, desto mindre pluppar har jag också samlat, känns det som. Det känns lite grann som att men jag har sett lite grann vad det här spelet har att erbjuda. Jag kommer inte vilja samla precis allt. Jag menar, jag hade gärna fångat och klappat alla katter, men det är 100 stycken. Och då ska man också hitta dem överallt på hela kartan. Och jag hade gärna ridit runt liksom till de här olika ställena som man kan fotografera. Men jag tror att det också är 100 stycken. Och det är ganska så många att liksom beta av. Och det är ganska så stora områden då som man måste täcka för att liksom komma dit på något sätt. Men när det gäller liksom att ta sig runt så kan man ju till exempel glidflyga. Vilket jag tycker om väldigt mycket. Det är någon form av så här glidflygarprototyp som man får med sig. Och det har ju verkligen någonting att så här hoppa ut över en klippkant, glidflyga och sen droppa rakt ner på sin häst i full galopp. Alltså det är ju härligt. Och det finns många sådana grejer som ändå känns väldigt trivsamt. Och också liksom när man får till en sån här counterspark som jag sa förra veckan. Det vill säga att man lyckas parera motståndarens attack och sedan så ger man den på tafsen i mångt och mycket direkt efter. Men som sagt, alltså, spelet är lite identitetslöst. Jag kommer inte ihåg om jag sa det förra veckan, men det är väl en av de största nackdelarna att jag känner mig inte så investerad i spelet på det stora hela. Det känns som att karaktärerna i allmänhet inte lämnar så stort avtryck på något sätt. Min favoritkaraktär är Ryoma, som jag också försöker romantisera för tillfället, men det går åt fanders och jag får absolut inte ligga i det här spelet tydligen. Är ju liksom väldigt rolig och en karaktär som jag gärna har med mig. För att man får liksom i uppdrag välja vilka karaktärer man ska ha ibland. Antingen en eller flera. Men det är ganska mycket karaktärer också som hela tiden introduceras för en. Vilket gör att det är lite svårt att hålla koll på alla. Vilket gör att det känns som liksom att det blir ett sammelsurium av karaktärer och namn. Och det är liksom svårt att hålla fokuset på den punkten. Och sen så den här uppdragsindelningen som jag nämnde tidigare bryter också lite illusionen av den här stora öppna världen på något sätt. För att då blir det i stort sett att man får en skärm där det står nu har du ett uppdrag. Och då får man liksom välja vad man ska ha för utrustning med sig, vilka karaktärer som man ska ha med och liknande. Och jag tror också att man kan välja där till exempel att i mångt och mycket ringa en kompis som man kan ha med sig då, som hjälper en på uppdraget. Och jag vet inte, på något sätt så känns det lite grann som att det tappar liksom den här insugningen i världen. Då blir det väldigt speligt helt plötsligt och jag förstår ju liksom att det kanske är nödvändigt. Men det kanske hade kunnat göras på något annat sätt, jag vet inte hur. Men jag känner att jag liksom inte riktigt gillar det. Men som sagt, det är liksom inte den största behållningen, de här stora uppdragen som man gör på något sätt i spelet. Utan jag tycker att det är roligast att smyga runt för att jag är lite för dålig för att strida i det här spelet. Även att jag har blivit bättre och tycker att det är roligt att slåss med svärd. Och sen så liksom, gillar jag att göra de här små lullull-sakerna, som till exempel att klättra upp på tak och hitta någon katt att klappa, liksom.
Du borde spela Ghost of Tsushima.
Jag vet. Alltså, Flera personer har ju sagt detta tidigare och jag såg ju dig spela det långt i förväg innan det släpptes, faktiskt. Och tyckte ju att det såg väldigt fint ut, men samtidigt så kände jag nog att, okej, inte ett öppen världsspel till. Men jag har ju också blivit väldigt sugen och jag har ju faktiskt laddat ner den här Director's Cut-versionen på PlayStation. Just på grund av att den finns i PlayStation extra nivån.
Mm.
Så jag har ju liksom tillgång till det och har funderat på att spela det. Men det har ju liksom inte riktigt kommit mig för, och i synnerhet inte nu med tanke på att det har kommit liksom 71 stycken gigantiska spelupplevelser i år och det är liksom svårt att hinna med alla. Och sen vill man ju gärna hinna med lite småspel däremellan, Open Roads till exempel som du har spelat, och sen så har jag ju spelat Snufkin och det är liksom många stora spel som släpps på en och samma gång. Och det känns som att man gör nog klokt i att försöka att kanske ta det lite piano, att försöka att beta av en upplevelse i taget, så som jag ganska metodiskt lyckats med i år i alla fall hittills, och hoppas att kunna upprätthålla. För att jag tror att rent mentalt så känns det lite bättre. Och jag tror att på grund av att jag har börjat plugga också, så har det ju alltså dels blivit lättare att spela på lite fler udda tider, men jag har väl också kanske känt lite grann att jag har behövt lägga ganska så mycket av min tankeverksamhet på det. Alltså när jag jobbar, då är jag på jobbet, och när jag åker hem, då släpper jag det jag har arbetat med. Men när jag pluggar, då har jag kanske lite mer av det i åtanke. Det kan vara att man har någon läsning som man ska göra, det kan vara saker man behöver reflektera över, inlämningar ska göras, respons på det, korrigeringar och så vidare. Så på något sätt så har jag liksom känt att jag har behövt lite mer ta det lite piano i mitt spelande och kanske inte ha så många bollar i luften samtidigt. Och jag tycker ändå att det har fungerat väldigt bra.
Ja, för vi planerar att kanske dra igenom Red Dead 2 i sommar.
Mm.
För det har inte du spelat.
Nej, det har jag inte. Jag har bara spelat några enstaka timmar. Och det var ju under den här ökända hösten liksom, när det kom så mycket spel på en och samma gång, och det var liksom det sista spelet i raden av många stora spel, och jag kände liksom att jag var på vippen att inte orka med att recensera i podd längre.
Nu är ju den utgivningstakten typ standard.
Yep.
Det är liksom 2017 var det sjukt, nu är det konstant sjukt.
Jag tror du hade gillat Ghost of Tsushima mer än Red Dead 2.
Ja, alltså, jo, men det är ett sätt för mig att få spela om det, Oliver. Ja, kom inte att förstöra våra planer.
Nej, okej, nej. Jag älskar Ghost of Tsushima. Jag har spelat det 3 gånger. Och,
ja, vad ovanligt.
Ja, men alltså för de här liksom stora...
Nästa vecka kommer så här, jag har dragit igenom New Game Plus 3 gånger på Dragon's Dogma 2 redan. Jag älskar det helt och hållet.
Ja, nej. Nej, men det är inte jätteofta jag spelar om i alla fall till samma utsträckning i så här, stora open world-spel. Men, och det var ett spel som, för varje gång jag har tagit mig an det igen, så har jag liksom uppskattat det ännu mer än vad jag gjorde första gången. För jag kommer, varje år så brukar jag slänga ihop en sån här sammanfattningsbild på Instagram och Twitter och säga att här är liksom mina 5 favoritspel i år i ingen särskild ordning, för att jag orkar inte rangordna grejer. Och 2020 var det Last of Us Part 2, Half-Life Alyx, Ori and the Will of the Wisps, Final Fantasy 7 Rebirth, Doom Eternal. Och så här i efterhand hade jag lätt petat ut Final Fantasy och slängt in Ghost of Tsushima där, för att det av alla Sony-uppföljare som borde vara på väg, så är det Ghost of Tsushima 2 jag ser mest fram emot.
Mm.
Men jag tror definitivt att du hade diggat Ghost of Tsushima 2, eller ett Ghost of Tsushima, Amanda, för att det är också väldigt lätt liksom att ta sig an väldigt många konfrontationer i det spelet genom stealth, och det har jävligt bra stealth, jävligt tillfredsställande stealth.
Mm.
Och
Ja, det är jättehäftigt att man typ får de här specialattackerna typ, och man bara typ blir svartvitt eller liksom, man bara slice. Det. Ja, det,
och man liksom, nice. Det är typ man blir Batman typ. Liksom.
Ja. Ja, men det är lite mer lik Batman. Det är liksom, det är
du är en samurai som långsamt blir en ninja. Och det är faktiskt en väldigt väl berättad story också, med minnesvärda karaktärer. Och som sagt, simpelt. Jag menar, inte simpelt i att liksom, det finns inga attacker att göra, utan alltså, bara liksom att det är lätt att förstå, lätt att komma in i. Det är inte supersvårt. Det finns olika svårighetsgrader. Jag har liksom inte lika förkrossande hård liksom hårda krav på tajmingen när det kommer till parieringar och sådana grejer. Och som sagt, du har ditt svärd. Det svärd du får i början är det som du under spelets gång kommer liksom förbättra och förbättra och förbättra. Jag gillar sånt.
Alltså både Ghost of Tsushima och Red Dead Redemption 2 ligger ju i min skämshög. Så det är ju spel som jag någon gång kommer vilja ta mig an. Frågan är liksom bara när, och det handlar ju väldigt mycket om timing. Och sug egentligen. Känner man för det, då är det lika bra liksom att på något sätt ge in för det. För att man vet liksom inte riktigt när det suget kommer tillbaka.
Nej, alltså båda spelen är definitivt värda att spela, och jag tror att du kommer gilla båda två. Jag tror att särskilt att du kommer storyn i Red Dead 2 tror jag att du kommer bli väldigt investerad i, för att den är ju riktigt vass. Men bara rent gameplay så tror jag att Ghost of Tsushima är med i din grej.
Ja, alltså jag har ju blivit väldigt sugen på att spela den när jag har spelat Rise of the Ronin. Just på grund av att det är många liksom som säger att Rise of the Ronin mer eller mindre är We got Ghost of Tsushima at home. Ja. Lite granna.
Ja, alltså jag var också sugen på Rise of the Ronin, och sen när jag sett Amanda spela det och sagt nej, det kan jag nog skippa.
Men som sagt, jag har roligt med det. Jag har nog inte lika roligt med det som Martin har. För att han är bättre på spel än jag.
Men Martin, han bara slängde sig av Avatar-spelet också, så att det inte är konstigt. Säger jag som inte har spelat Avatar-spelet.
Han slinkar ut sig till alla spel.
Ja, men precis.
Går inte att lita på någonting han säger.
Jag skulle faktiskt vilja spela Avatar-spelet, men inte tillräckligt mycket för att faktiskt ha slagit sak.
Det är snyggt
slagit, om inte slag i saken. Ja, det är det. Jag vet inte vad jag ska säga det, men jag tror ni fattar.
Sak i slaken.
Min sak i slake, precis. Nej,
när du tänker på Avatar.
Sen är ju Rise of the Ronin, det är betydligt mer Martins typ av spel också.
Han kan springa runt och äckla sig.
Ja.
Jag lovar att den jäkla jäveln som invaderade mig i Demon's Souls och gjorde så att min speltid förlängdes med typ 10-15 timmar var Martins spirituella aura i den.
Ja, jag trodde du skulle säga att det var Martin.
Nej, han har redan spelat Demon's Souls för länge sedan, så jag tänkte att det hade inte förvånat mig heller. Men
jag kanske hade startat det bara för
jävlar vad hårt det var alltså. Ja, det hade faktiskt kunnat vara. Och Filip hade kunnat dö med den vetskapen också.
Nej, precis. Det är liksom the prank eller the con är viktigare än liksom belöningen, jag vill säga credden för det.
Ja, Filip kan vara riktigt vidrig utan att ta cred för det. Han nöjer sig bara att han vet att han har gjort det.
Min absoluta favorit Filip-berättelse är när vi var på en spelträff.
Ja, precis. Så vi var på en spelträff i Örebro. Och det var en riktigt störig jävel som var alltså, så här, högljudd och allmänt otrevlig, vill jag minnas. Spelade Donkey Konga. Och Donkey Konga är, för de som inte vet, ett spel till GameCube. Man hade bongotrummor för att liksom spela. Och så fanns det ett spel där man skulle jonglera bananer, tror jag det var. Och så ska man göra det liksom så bra det går. Och han hade suttit där ett tag i alla fall första kvällen och sen en bit in på andra dagen, tror jag. Och bara spela liksom. Och så slog han något rekord och så bara resna sig upp och sa, nu jävlar, ingen jävel ska slå det här rekordet nu för att jag har tagit det. Han var så jävla stolt över sig själv. Och så gick han därifrån. Och Filip, som hade spärrat upp öronen liksom, men sa ingenting. Han bara gick direkt till GameCube och satte sig och spelade hela Donkey Konga tills han slog rekordet. Och det tog inte lika lång tid som den andra personen hade liksom behövt för att klara det från första början. Och så, sen hade han slagrekordet och så gick han därifrån. Jag tror inte att han sa någonting. Och så kommer den här jäkla muppen dit och bara ser att hans rekord är slaget. Han spelar inget annat spel än det han spelade för. Alltså, och han Filip tog inte Filips så... rekord.
Ja? Alltså Filip är typ en av de roligaste människorna jag känner. Jag...
Filip är en silent hunter.
Alltså det var så jävla roligt. Alltså det var verkligen bara så att man bara såhär, fy fan vad bra.
Det... Jätteroligt. Min favorit Filip är ju dock när vi spelade Among Us. Han låste in mig. Och sig själv, och jag kommer inte ihåg vem mer det var.
Det var jag,
i ett rum.
Ah, det för var jag som dog.
Precis, han dödade dig, och sen så skyllde han på mig. Och sen så är han så himla iskall, så han lyckades liksom få med alla på det också. Det är, alla alltså, bara, nej men Amanda, du har ju den här hatten.
Han har världens bästa pokerface. Han är ett ondskefullt geni, Filip. Alltså, han kan sälja en Eskimo-snö. Eller får man säga Eskimo nu? Jag kommer inte ihåg. Eller var det något annat?
Det är bättre att säga inuit.
Inuiter, snö.
Jag kan kunna sälja pingviner snö också säkert.
Ja.
Ja, med tanke på vart världen är på väg med alla klimatförändringar så kan snöpriset kanske bli rätt så högt.
Precis. Nej, men jag älskar hur stone-faced han är. Liksom, han säger de här bara... Alltså, skitroliga grejerna och gör de här skitroliga grejerna. Han drar inte ens på en mungipa. Han är helt blank i ansiktet. Och ja, nej. Jag kan se det framför mig hur han liksom ser den här människan med sin Donkey Konga och suttit där liksom och typ slitit och bara går dit hur lugnt som helst.
Ja, gör liksom, ja, gör det var liksom, det var liksom mekaniskt.
Gör ingen
det var liksom, han bara gick dit och satte sig.
Ja. Jag hade ju slagit mig för bröstet. Bara, åh, nu jävlar, liksom, bara, så hade jag garvat som fan. Och bara, kolla här allihopa. Liksom, men han bara... Ja, men...
Och hade varit Jimmy hade man hört ägt.
Nej, jag hade ju gått dit och viskat till den jäveln. Jag sa bara, du, gå och kolla ditt rekord. Och sen hade jag gått därifrån. Det är så hade jag gjort. Jag hade velat veta att man liksom knep åt honom. Och jag tror inte ens att den här personen visste om att det var Filip heller. För jag vet inte om han liksom satte sina initialer på Donkey Kong utan han bara liksom slog det med något annat eller något sånt och sen så var liksom...
Och så första gången det var den sommaren 2020 man alla spelade Animal Crossing och jag skulle besöka hans ö, vi satt inte på chatten eller någonting och så får man ju liksom se hur flyget liksom går över ön och jag ser att han står vid piren typ med en bild på mig på något sätt. Alltså en bild på mig i spelet och står och vinkar med sin karaktär där nere och liksom jag bara skrattar igen. Hur fan fick du in en bild på mig i spelet? Men alltså, han sa ingenting om det heller. Ja, det är det jag älskar Filip.
Hur fan var det?
Jag gillar att Filip är vårt samtalsämne.
Ja, verkligen. Alltså,
det lyssnarna har ingen aning vad det är. Det är gemensam kompis till oss.
Ja. Också från Nintendo Forum-tiden.
Ja.
Fantastiskt. Jag har ju spelat annat spel också. Eller jag har spelat demot av ett annat spel. Jag spelar Stellar Blade. Som jag hade hoppats på att du också hade spelat, Oliver. För jag tänkte att det är lite mer din jam.
Rövspelet.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Bra rövar i det.
Det är otroligt porrigt. Men inte på ett så här uppenbart porrigt sätt som typ Bayonetta. För själva Bayonetta är också porrig. Utan det här är liksom... Alltså, karaktärerna ser ut som typ nakna. De ser nakna ut i princip. Alltså till stor del.
Skin tight dräkt på.
Ja, exakt. Och man kan även ha liksom en dräkt som i princip är så att det skulle vara naken.
Det är zero suit hela
med,
vägen.
Med några få liksom detaljer på.
Ja, men inte det typ så här, liksom spelets hard mode.
Ja, precis. Då tål du mindre.
Ifall du ska få ditt ögongodis så måste du lida lite.
Ja, men du kan ha det. Och det är liksom tuttgupp och rumpgupp liksom fysikmässigt och så. Liksom det...
Ja. Finns det snoppgupp?
Nej. Nej, för att alla män hittills har varit ganska väl påklädda förutom de här android... Eller de är inte, jag tror de är människor, jag vet inte. Men de är i alla fall väldigt på det. Och det är inte bara så att karaktärerna ser ut så. Utan typ, det är mot börja med liksom typ att man har en sån liten kapsel som kraschar ner på den här planeten.
Mm.
Och när man kommer ut därifrån så hoppar liksom karaktären ut och det är typ någon så solnedgång och så ser man kameran ligger liksom lite lågt och så snett uppåt, alltså det ser helt löjligt ut
alltså jag har egentligen ingenting emot lite liksom porrig design så länge det görs med glimten i ögat liksom. där jag får problem med när, liksom, när de förväntar sig att jag ska ta någonting på allvar. Liksom.
Det är svårt att säga, för att berättelsen är ju mer allvarsam än till exempel Bayonetta. Alltså Bayonetta är ju verkligen så att man vet precis vad det är.
Liksom. Ja.
Och sen kan man ju tycka vad man vill om det, och det är samma sak det här. Men det här är ju verkligen så att det är en väldigt, hittills i alla fall, seriös berättelse.
Mm.
Och så ser karaktärerna ut som liksom sexdockor typ.
Men hur är spelet?
Jättebra.
Det är det.
Det så känns som en blandning. Ja, alltså det
känns Amanda som en blandning.
Ja, det känns som en blandning mellan Sekiro och Devil May Cry.
Du talar så mitt det, språk.
Så att det är, så att du liksom, det är väldigt fokuserat på att du liksom ska blocka attacker när de kommer in. Liksom. Att, precis som i Sekiro var att man vill liksom tajma och blocka. Så här. Och sen så har du liksom dina kombos som är mer liksom åt Devil May Cry-hållet. Och nu har inte jag, det är inte så att man har liksom utrymme att låsa upp en massa nya attacker. Så jag vet ju inte hur nära liksom den typen av actionspel det kommer. Men det är liksom heller inte, det är heller inte Dark Souls eller så här From Software svårt på den sidan heller. Alltså jag klarade första bossen utan att dö på normal. Och då är liksom, så det känns svårighetsgradsmässigt känns det mer som ett Devil May Cry för mig än vad det gör typ Sekiro till exempel.
Mm.
Men jag är positivt överraskad. Det känns riktigt, riktigt bra att spela. Vilket gör att jag hade inte tänkt att jag skulle köpa det här spelet, och nu kommer det nog ganska svårt att hålla, att låta bli.
Ja, men jag hade hoppats slippa köpa något spel i april. Vilka jävla lyxproblem man har, va?
Nå, eller hur? Måste jag köpa ett till spel? Sen så kan du ju alltid vänta, du behöver inte köpa den. Jo,
så är det ju.
Men det är ju alltså tekniskt kompetent, alltså det ser snyggt ut liksom. Och hårfysiken är ganska, alltså hon har ju så här jättelång typ hästsvans, vilket också ibland så är den liksom, muppar sig håret lite, men det, alltså jag kommer ihåg när man såg typ Tomb Raider, alltså rebooten på PC första gången, och sen så var det typ Lara Croft liksom hästsvans var typ som en hästsvans ska vara, att det var liksom så att gravitationen fungerar liksom, det är lite så känns det med typ hennes hästsvans.
Man behöver inte gå bak många år för att se fan vad fult hår var för inte så länge sedan.
Nej alltså det är ju liksom, alltså det känns helt sjukt när man liksom tittar tillbaka på typ äldre spel och så att man bara, det här var det snyggaste.
Där är det ju väldigt smart i Horizon med tanke liksom på att Aloy har den frisyr hon har.
Precis, det är väldigt medvetet. Och det är samma som du aldrig ser en karaktär med långt hår utsläppt i typ ett Naughty Dog-spel. För att de har inte liksom, alltså Ellie har alltid uppsatt hår, Abby har uppsatt hår, det är liksom, det är manbands och det är hästsvall, för att de är för perfektionistiska för att ha hår som inte ser skitbra ut. Och det var en grej.
Jag gillar också variationen i Ellies hår.
Ja, men hon har ju olika liksom uppsättningar. Men det var en grej som Insomniac sa liksom med MJ i Spider-Man 2, att de har någon låter den ha utsläppt hår bara för att kul utmaning. Liksom.
Ja. Och det var därför typ så här på 360-tiden så var liksom vita män med baskat.
Ja.
Man bara, vi behöver inte ha hår.
Och alla kvinnor hade uppsatt hår.
Mm.
Typ en liten så, Carly hästsvans.
Men jag är verkligen positivt överraskad av det. Det känns riktigt bra. Sen vet ju inte jag om berättelsen kommer vara någon vidare i långa loppet. Över, liksom, jag vet inte.
Behöver den vara
det känns. Nej, det behöver den inte vara. Det känns lite melodramatiskt. Men det är kul att slåss i alla fall. Och sen har de ju, jag älskar också typ musiken. För det är också så i Devil May Cry. Där spelar musiken väldigt stor roll. Men du har ju liksom, i demot så är det en låt som ligger i bakgrunden hela tiden, och så fort du inte är i strid så liksom, det är som att man har tagit bort all bas. Liksom, sången är liksom mer framstående då. Och sen så fort du går in i en strid så liksom kommer resten av instrumenterna på. Så det känns också rätt så häftigt. Sen är det ju typ pop. Så det är inte hårdrock håller för sig. Men det känns i alla fall. Alltså det var bara en sån häftig detalj. Så att ja, jag är positivt överraskad. Jag tycker att det ska bli spännande att se hur slutspelet tas emot sen då. För demot gav i alla fall mer smak.
Mm. Kanske vissa vinner sig lite poäng i Fantasy Critic.
Ja, ni ligger ju efter mig betydligt, så att det behöver ni.
Low blow.
Ja, jag måste ju hävda mig.
slår på bröstet. Bra. Hela gorilla.
Ja, så här.
Det är alltså,
nej, så det...
gorillor som slår sig på bröstet. Jag har hela mitt liv trott att de tar med knytnävarna och slår hårt på bröstet, men det gör de inte.
Va? Vad
de
gör
de? De kupar händerna och bara... Alltså...
What? Vad en fin...
Så att det liksom verkligen klopprar.
Jaha. Ja, det var... Hur har du fått... Okej, okay. Hur har du fått denna information?
Jag bara såg någon video, liksom... så här YouTube short på någon som gorilla blir ingen chest. Jag tycker gorillor är fascinerande och svinläskiga. Jag vet inte jag vet inte om det finns många djur som jag mindre hade velat vara nära än en gorilla.
Okej.
Okay. Kanske inte björn, jag vet inte. Björnar är också läskiga.
Jag undrar om inte gorillor är mer aggressiva.
Ja, men, man har ju sett så många liksom, så här, folk som är ute på safari och de går in där de bor och de bara sitter där liksom. Och gorillorna gör ingenting liksom. Men alltså, en gorilla kan fan göra slarvsylta av dig med lillfi. Alltså, det är verkligen...
Till skillnad från björnen, menar du?
Ja, men björnen är inte lika... björnen är en av de läskigaste. Alltså jag har alltid sagt att björnen är det djur som är bäst balans mellan skitsöt och asläskig. Det är liksom, den är lika söt som den är asläskig. Och den äter allt. Och den äter dig innan den har dödat dig. Den bara börjar äta dig.
Ja, fy.
Och har man sett videos på folk som har liksom överlevt björnattacker och det är liksom, det är inget kvar av dem. Det bara... Men, men gorilla är läskiga. Så jag såg en video och så hörde det här liksom klopprande.
Ja.
Jag bara, fan, det låter inte som jag liksom alltid haft i huvudet liksom. Så när man kollat upp King Kong exempelvis, han slår ju med nävarna liksom.
Det var först det jag tänkte att du kanske har sett på King Kong och bara, nej, de kupar handen.
nej, King Kong gör inte det. Han slår ju på, alltså, han slår stenhårt på tuttarna. Och så googlar jag det liksom. Bara, gorilla chest beating, fists, or bla bla. Bara, nej, de... För att få till det här liksom luftiga, klopprande ljudet liksom, så gör man, så kolla upp det.
Ihåligheten.
Mm. Ja. Kolla upp, liksom, sök gorilla beating i chest så hör du klock, 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 klock.
Det är synd att inte vi har videopodden då, så man har fått se Oliver dra upp tröjan.
Ja, bra att jag behövt klä mig med anständigt.
Nej, men alltså det funkar inte för man gör
cool
det
utan på
tröjan. Man får liksom...
Hur? Gör så här, Oliver. Yes!
Mina håriga bröstvårtor.
Mm.
Jag vaxade mina fötter för ett tag sedan.
Men, alltså typ ovansidan?
Ja. Och på tårna. undersidan av foten.
Man vet ju aldrig.
Bara för att så här, jag är relativt hårig och jag liksom, det blir liksom att håret typ det är nästan ont under strumporna för att det liksom nästan fastnar i liksom, vad ska man säga?
Tyget.
Ja.
I maskorna.
Ja, jag vet inte, det känns helt konstigt, men det är liksom att när jag tar av strumporna liksom, för att när man ska lägga sig, jag bara är helt liksom i hårsäckarna på foten. Så bara Jenny köpa sådana här vaxstrippar, det är fan, alltså...
Ja, för det är fan ont att dra bort hårstråna från fötterna.
Alltså. Det gjorde betydligt mer ont än vad jag trodde. Alltså, tårna var inte så farligt. Men just där uppe, jag tror att det värsta jag vaxat är bröstet här.
Ja.
Mellan the tits. Det var verkligen, alltså, bara, gud.
Tits på göteborgska också.
The tits.
Det värsta jag varit med, min lillebror kom in till mitt rum och satte en stor jävla vaxstripp över ansiktet på skägget så här. Och jag bara...
Ah, fy fan.
Sprang till morsan liksom. Bara, vad gör jag nu? Hon bara, ja, vad gör vi nu? Så drog hon den fort som fan. Vad ska man annars göra?
Bara raka det då? Nej. Men alltså, var det så att växte skägget snabbare ut på den sidan som inte var vaxad sen?
Alltså, det fick inte tillräckligt mycket av håret eftersom att min lillebrorsa hade liksom inte tid att gå in där och verkligen trycka in det. Nej, och jag tryckte givetvis inte på det mer.
Du bara, aah! Och så bara slog det.
Men hon tydde det.
Ja. Ja, nej. Tänka sig. Det var min tur att fixa quizfrågor, vilket jag gjort.
Dags för quiz.
Så nu är det blivit dags för quiz. Jag har ett litet draktema den här veckan. På mina frågor.
Draktema.
Så alla frågor har något med drak. Ja, precis. För att jag var så här, vad fan ska jag göra för frågor? Så bara Dragon's Dogma 2 kommer vi prata om. Mm. Så nu får alla frågor vara om drakar. Typ.
Okej.
Okay. Ish. Så här kommer frågan nummer ett. Vad hette det första videospelet som baserades på Dungeons and Dragons? Är det A, Baldur's Gate? Är det B, Dungeon? Eller är det C, Planescape Torment?
Ja.
Oj, vilka tänkande ansikten jag fick se nu.
Alltså jag har en som jag lutar mot.
Mm. Har Amanda också en som hon lutar mot?
Ja, hade du ett kryss eller två?
Ett, jag har ABC.
ABC hade du.
Mm, så det är A, Baldur's Gate, B, Dungeon eller C, Planescape Torment.
Jag tror att det är B.
Dungeon.
Jag tänker gissa på A för att det är det enda som jag vet är baserat på Dungeons and Dragons och jag har ingen aning om de andra två.
Rätt svar är B, det är Dungeon. Ah! Från 1975.
Oj!
Jävlar!
Inofficiellt baserat på Dungeons and Dragons. Började utvecklas 1972, så att det började utvecklas innan Dungeons and Dragons, men sen så liksom inkorporerade de idéerna i det spelet.
Jag tänkte att C kändes det inte som, för att jag har hört lite om det spelet, även att jag inte har liksom tagit mig an det överhuvudtaget själv. Men jag hade liksom inget minne av att det var relaterat.
Alla tre är relaterade till...
De är det?
Dungeons and Dragons. Yes, Planescape Torment är också en riktig klassiker också.
Ja, men det vet jag.
Men också baserat på Dungeons and Dragons. Okay. Ja, men bra jobbat Amanda. Inte lika bra jobbat Oliver.
Nej.
Men du var inte så långt ifrån. För att
jag trodde att du skulle säga till mig inte lika bra jobbat som när jag...
Okej, okay, Baldur's Gate är ju närmare Dungeon än Planescape Torment, även om det bara skiljer ett år mellan de två. Då har vi frågan med två. Ni alla känner väl till Dragon Quest? Och så känner jag också till den här liksom blåa lilla slimefiguren som finns i de spelen som är spelets officiella maskot. Men hur kommer det sig att slimes har blivit maskot för Dragon Quest-serien? Är det A, skaparna tyckte att den var söt och passade att ha på boxarten? Är det B, slime var huvudskurken i Dragon Quest 2? Eller är det C, likt Goomban är det den första fienden man möter?
Jag har ingen aning här heller, men jag gissar A igen.
Jag gissar C.
Och rätt svar är C.
Nej!
Det är för att det är den första fienden man möter.
Helvete, ja. Bra jobbat, Amanda.
Jag gillar att du tog mitt första alternativ, för den där känns mest långsökt. Men jag tänkte så att...
Det kändes väldigt japanskt, liksom. Bara,
ja,
den är
precis. Gullig. Jag var så här, kawaii! Ja. Och då har vi sista frågan då för dagen. Så, vad heter draken som är antagonist i Skyrim som Dragonborn måste dräpa? Är det A, Partunax? Är det B, Alduin? Eller är det C, Saloknir?
Det vet jag. Så Amanda får gissa först.
Åh, nej. Jag visste ju att Oliver skulle veta det här. Det är ju rumpa.
Det ger dig inga rätt att du vet att Oliver vet.
Kan jag få gissa samma som Oliver?
Du får gissa precis på vad
du har två ja och noll. Kom igen nu.
Jag gissar på B.
Och rätt svar är B.
Jag har inte ens sagt, men ja.
Ja, just det, du har inte sagt, men det visste det, jag visste att du visste.
Det är Alduin. Ja.
Ja, tre av tre.
Ja, precis.
Vad händer?
Mina drakfrågor. Oliver, du fick ett poäng.
Men Fru Seppelsten kommer in och sopar mattan för en gångs skull.
Så hur ligger vi till i ställningen nu då?
Amanda gick från 7 till 10. Jag gick från 12 till 13. Och Jimmy har 15.
Oj. Usch. Vad har Adam?
Adam har 4.
Ja,
på två tillfällen.
Det behöver inte lyssna på. Ja, bra jobbat båda två.
Tack.
Det här var en så här dag för mig där jag liksom var så här, shit, det var min dag att göra frågorna.
Ja.
Så att jag bara, vad ska jag göra? Dragons dag med draktema, vad kan vi få komma på för drakfrågor?
Jimmy stod och stekte korv innan och så bad jag om att få en sked. Bara, tyst, jag håller på att skriva frågor.
Tiden höll på att rinna ut. Ja. Men det var allt vi hade för idag helt enkelt. Ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, RSS-flöden och även loading.se. Ni kan mejla till oss på kontakt@spelsnack.com ifall ni vill ha något ni undrar över eller vill ställa några frågor, eller så kommenterar ni helt enkelt på våra sociala medier på Spotify eller på loading.se. Spotify har en väldigt bra liksom sätt att kunna skicka in frågor och det är lätt för mig att se. Så att ni som skickar där, det är jättekul kul att ni gör det. Men loading.se är också bra såklart. Och även mail.
Ja, på loading kommer det också komma lite skrivna recensioner från oss snart. Så där kan man ju också kika in om man tycker om att läsa.
Ja, precis. Jag recenserar Dragon's Dogma 2 så den kommer komma ut under veckan. Och Amanda recenserar Rise of the Ronin som också kommer komma ut under veckan. Så att det finns en hel del att läsa oss. Men i annat fall så säger vi hej då, så hörs vi igen om en vecka. Hej då.
Tjena moss.
Pussi umsken.
Försöker du blotta mig?